Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå och välkomna till ett alldeles rykande färskt Nyhetsveckan 22. Det är faktiskt så här att vi hade ett helt färdiginspelat program som vi spelade in redan igår torsdag och som skulle läggas ut idag på eftermiddagen. Men då hände det ju en massa saker, eller hur Maria, som gjorde att vi var tvungna att spela in ett delvis nytt program. Nej, det är inte klokt. Man är ju helt slut nu efter den här fredag eftermiddagen och de rafflande händelser som har utspelat sig. Ja, och Nyhetsveckan 22 hette från början Vem får Hjärter Dam? För vi visste ju inte, skulle det vara Löfven eller Kristersson som fick Hjärter Dam, a.k.a. Annie Lööf? Nu har vi då döpt om det till Annies fulspel, men vi är inte helt säkra på att vi hinner få en ny bild. Så att om ni ser en bild där det står Vem får Hjärter Dam, så får ni tänka att det egentligen står Annies fulspel.
Ja, så är det. Vi måste ju få ut det här programmet någon gång. Både du och jag känner ju lite kniven på strupen nu, men det gick ju bara inte att ignorera den här händelseutvecklingen. Vi kunde inte ge ut en nyhetsvecka som var helt obsolet.
Nej, framförallt, nej, självklart inte. Och jag menar, igår så visste vi ju ingenting om vad som skulle hända idag. Så att vi spekulerade ju då i hur det skulle gå, vem skulle Annie välja och allt det där. Nu vet vi, Annie har valt Stefan Löfven. Vad ger du mig för den, Maria?
Jag är lite, trots allt, man borde kanske inte vara det, men jag är lite chockad fortfarande, tror jag. Jag trodde nog inte att hon skulle vara riktigt så här fräck som hon har visat sig vara. Jag vet inte. Det är inte så att jag har några högre tankar om Annie Lööf. Men jag trodde att hon skulle vara lite smartare, eller vad jag ska säga. För att, ja, men jag kan inte se någonting annat än att åtminstone i det långa loppet så är det här politiskt självmord.
Ja, och där kommer vi tillbaka till, är Annie Lööf egentligen slug eller är hon lite korkad? Därför att jag tror att hon är så berusad av sig själv. Alltså hon är så, du vet det här med Bilderberggruppen och trilaterala kommissionen. Och nu visar det sig att någon statsminister blir hon inte. Men jag tror fortfarande att hon är så berusad av detta att hon har globalisterna bakom sig. Att hon inte riktigt ser vad det är hon gör. För vad hon har gjort idag, hon höll ju en presskonferens där hon talade om att Centerpartiet hade minsann fått igenom så mycket borgerlig politik som ingen borgerlig regering någonsin har velat genomföra. Så därför stödjer hon Stefan Löfven som statsminister. Det blir alltså sossarna och Miljöpartiet som fortsätter regera med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. De vill inte gå in i regeringen, utan hon säger såna konstiga saker som att vi förbehåller oss rätten att fortsätta vara ett oppositionsparti. Och vi är fortfarande, vi vill ha en möjlighet till en bra relation med alliansvännerna.
Alltså det där är ju det roligaste av allt, och det ska vi återkomma till när vi pratar sen om Ulf Kristerssons presskonferens. Hur pass mycket alliansvän han känner sig som med Annie Lööf.
Ja. Men nu ska vi hålla kvar vid Annie Lööf ett tag. Hon kallar alltså till presskonferens idag 15:30. Och där förklarar hon då att hon och Centerpartiet, nu är det visserligen inte ännu förankrat i riksdagsgruppen och partistyrelsen. Men hon har ju haft möte med dem och fått liksom carte blanche, vad jag förstår. Det är ju därför hon går ut och säger detta. Om hon känner sig osäker på det så skulle hon inte ha hållit en presskonferens. Och sen, alltså hon börjar med då att säga att ja, vi vill fortfarande vara kompisar med alliansen, men vi menar att det är så viktigt att inte Sverigedemokraterna får något inflytande. Och sen så går hon igenom, jag vet inte hur många förslag som hon säger att de har fått igenom. Det här är det märkligaste av allting. En SMP-regering tänker genomföra en betydligt mer borgerlig politik än vad de senaste borgerliga regeringarna, vad någon borgerlig regering någon gång har ens vågat lägga fram.
Ja, det är svårt att tro alltså. Och du var ju väldigt på hugget här. Jag har ju varit på resande fot idag i tjänsten. Så att du fick dra det lasset att snabbt skriva ihop någonting tänkvärt kring vad som hade hänt och vad du trodde skulle hända. För du började ju innan hon hade sin presskonferens, Annie Lööf. Ja, precis. Och där skriver ju du bland annat att, alltså, förutom den svekdebatt då som Annie Lööf kan vänta sig, Jan Björklund kan ju skita i vilket, för han ska ju av allt att döma ändå avgå snart, i vilket fall som helst, så han kan ju göra lite vad som helst. Men Annie Lööf hade ju nog tänkt sig en ganska lång politisk karriär, och det här är ju inte bra för henne i längden. Det är nog de flesta ganska överens om. Det är bara hon som... Men det intressanta är, som jag skulle säga, som du skriver i din artikel, det är ju att även Stefan Löfven drar ju på sig ilska från olika håll och kanter, inte minst från fackförbunden, från LO, som aldrig kommer att förlåta honom för att han har kompromissat med arbetsrätten.
Nej, och det här är ju väldigt intressant. När Fredrik Reinfeldt gjorde upp sitt alliansprogram, när de tog över makten då 2010, när han triangulerade, som det heter, alltså han tog över stora delar av sossarnas politik och kallade Moderaterna för det nya arbetarpartiet, då bestämde han sig ju för att inte röra arbetsrätten, därför att han bedömde det som att det här var så viktigt för nästan alla svenskar. Jag kan personligen tycka att arbetsrätten behöver reformeras, det vill jag säga. För jag menar, den kom till, det här med, du vet, anställningsskyddet, sist in först ut, det kom till på den tiden när Sverige var en industrination, när det fanns en massa arbetare på golvet där den ene var den andra lik, och man ville inte att arbetsgivaren skulle gå ut och säga: du Kalle, du har varit aktiv i fackföreningen, det vill vi inte ha ut med dig, utan då skulle det vara den sist anställde. Det var jättebra då när alla jobbade på golvet. Nu har vi en helt annan situation.
Och Ingrid, inte minst, alla folk jobbade hela sitt liv på samma arbetsplats.
Ja, precis, precis.
Hur många gör det nu?
Nej, men framför allt skulle jag säga att det handlar om att nu lever vi i en kunskapsnation. Nu är det så att om ett företag anställer nya människor, så gör de det för att det är kompetens som saknas i företaget. Och om då företaget går lite sämre och man måste göra sig av med ett antal människor, om man då tvingas att avskeda de senast anställda, så tappar man kanske den kompetens som gör att företaget kan fortsätta leva och utvecklas. Och det är väldigt dåligt. Men det är ganska få svenskar som har förstått hur det här hänger ihop. Och för de flesta svenskar är det fortfarande sist in först ut. Och då att Reinfeldt gjorde bedömningen att det här kan vi inte röra, för då kommer inte svenska folket att rösta på oss. Att då Stefan Löfven, en socialdemokratisk statsminister, blir den som säger: nu skippar vi detta.
Ja, socialdemokratisk statsminister och fackpamp tillika.
Ja.
Alltså ironin i detta är ju,
makalös. Och då kan man konstatera så här: varför går då Stefan Löfven med på detta? Jo, därför att för sossarna är det makten framför allt. Alltså att de ska sitta på Rosenbad. Det spelar ingen roll för dem vilken politik de för, bara de får sitta kvar där.
Ja, så är det ju helt uppenbart. Och där har väl kanske Stefan Löfven och Annie Lööf funnit varandra lite i sin makthunger.
Ja. Det kan man nog föreställa sig. Men nu är ju det intressanta att Annie Lööf vill ju inte sitta i regeringen. Och detta förklarar hon då med att hon har lovat sina väljare att hon inte ska sitta i en regering med Stefan Löfven. Nu undrar jag bara så, var inte vad hon lovade sina väljare att hon inte skulle stötta en rödgrön regering? Att hon aldrig skulle släppa fram Stefan Löfven?
Hon pratade om att hon aldrig skulle bli ett stödhjul. Det var ju det hon sa. Det var ju hennes ordval.
Det var ju då i och för sig 2013, men hon har ju gång på gång efter det sagt att hon inte kommer att stödja en S-regering, utan att det var en alliansregering och att det var en ny regering och Ulf Kristersson som statsminister. Nu gör hon om det till att hon har lovat väljarna att aldrig sitta i en S-ledd regering. Det tror jag aldrig ens har varit på tapeten.
Nej, alltså, men det är så mycket som är konstigt i det här, Ingrid. En annan extremt, extremt konstig grej som du också tar väldigt mycket fasta på i din artikel, som man ju kan läsa då på ingridomaria.se, det är ju det här att hon tjatar väldigt mycket om att nu har de lyckats undvika, och de har hela tiden sagt att de tänker minsann ta stöd av ytterkantspartierna SD och V. Och nu, det har de lyckats med nu.
Va? Har de verkligen gjort det? Nej, alltså, det har de ju inte alls. Hon kan ju stå där och snacka tills hon svimmar om att hon har sett till att inget ytterkantsparti ska kunna påverka politiken. Men att hon har gjort en uppgörelse med sossarna och Miljöpartiet betyder ju inte att inte Vänsterpartiet har någonting att säga till om. För ja, men om man räknar ihop deras antal mandat, sossarna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, så har de 167. Men det krävs 175 för majoritet i kammaren. Alltså är de beroende av att Vänsterpartiet röstar för den här regeringen.
Ja, precis som en borgerlig regering, en alliansregering skulle varit av SD.
Ja.
Det är exakt samma situation.
Exakt samma situation. Och jag förundrar mig lite över att vi fortfarande inte har hört någonting från Jonas Sjöstedt.
Ja, snack om att han sitter på leken nu. Han sitter nog hemma med en god årgångswhisky nu och framför brasan på Östermalm. Han bor kanske inte på Östermalm längre, men du vet. Och myser.
Men frågan är, vad ska han göra nu? För att det här är, han är ju en väldigt intressant situation. Han kan ju då säga, ja, Löfven som statsminister, det är det vi har velat. Men å andra sidan kommer ju Löfven att föra centerpartipolitik. Mm. Ska han, vad kommer hans väljare att säga när Annie Lööf har sagt rakt ut att vänstern har ingenting med det här att göra? Nej. Ska han då rösta ja till Stefan Löfven för att föra centerpolitik?
Ja, men då är han ju i precis samma. Det pratades ju i veckan då innan det här hände om att man hade haft möten inom alliansen om någon slags utestänga SD-klausul.
Mm.
Att Liberalerna och Centerpartiet kunde tänka sig att stötta en MKD-regering om de fick garantier för att man skulle utestänga SD.
Ja.
Och det var ju också så här, man satt och kliade sig i huvudet bara och undrade liksom, hur då?
Ja, det kan man ju inte.
Skulle de hindra de SDs riksdagsledamöter från att trycka ja på knappar eller alltså... Eller ska de stå rent handgripligen och tvinga dem att inte rösta på deras förslag? Eller vad,
ja, vad och jag menar, vadå? Vill man inte ha igenom sin politik? Alltså det här är så dumt. Och framför allt, jag retar mig som in i bomben på att ingen på presskonferensen ställde den frågan till Annie Lööf. På vilket sätt är ni inte beroende av Vänsterpartiet?
Mm, vad konstigt att ingen ställde den frågan.
Ja, för det var ju vad den. Konstigt.
Du menar att journalisterna inte vill veta svaret, eller?
Nej, alltså nej, de vill ju inte på något. Alltså, jag uppfattar ju faktiskt fortfarande, som vi har sagt ganska länge nu, att journalisterna inte har Annie Lööf som favorit längre. De är inte jättesnälla mot henne, men den viktigaste frågan av alla ställde de inte, nämligen, varför säger du att den här regeringskonstellationen inte är beroende av Vänsterpartiet? Ni har ju inte, det finns ju inte en majoritet. Om Vänsterpartiet säger, nej, vi tänker inte rösta igenom en sosseregering som ska föra centerpartipolitik, då finns den ju inte längre.
Alltså, hade det inte varit världens roligaste om Jonas Sjöstedt hade röstat nej?
Jo, alltså jag bara väntar på att Jonas Sjöstedt, kanske kommer han i Rapport eller Aktuellt ikväll, jag har ingen aning. Men det är ju faktiskt vad han säger nu som är det mest intressanta av allt i ihop.
Mm. Ja, precis. Vi ska återkomma till alltså efter Annie Lööfs presskonferens så hade ju då först Ulf Kristersson och sen Ebba Busch Thor också.
Får jag bara säga en sak innan vi går in på det?
Ja.
Att det var faktiskt den sista frågan som ställdes till Annie Lööf på presskonferensen som jag antar kom från någon reporter som är inom alternativmedia som ropade ut, kommer du äta upp din högersko nu? Kommer du äta upp din högersko nu?
Ja, det var roligt. Jag hörde det också. Nej, vi kan fortsätta prata om Annie. Jag bara tänkte nämna att för lyssnarna som kanske inte vet det, hur kvällens händelser utspelade sig, att det var efter Annie så var det då Uffe och sen Ebba, och sen inhämtade vi även en liten kommentar från Jimmy Åkesson.
Mm.
Den kan vi ju kanske ta nu. I och för sig.
Ja, det kan vi göra. Berätta vad han skrev. Han det på Facebook? Eller
han skrev det på Facebook. Han gör ofta det. När han vill kommunicera någonting till sina vänner och fiender. Han skrev så här. Att Centerpartiets ledning nu deklarerar att man avser stödja en socialdemokratisk regering är inte det minsta förvånande. Tvärtom, det är en helt naturlig utveckling givet de frågor som är relevanta på den politiska agendan 2019. Jag har under hela hösten talat om en djupgående förändring av det politiska landskapet. Den gamla blockindelningen är passé, och även om vare sig M eller KD just nu vill kännas vid det, så står den stora striden framöver mellan konservatism och vänsterliberalism. Min ambition under den här mandatperioden är att Sverigedemokraterna ska etablera sig som den dominerande parten i det nya konservativa blocket. I nästa val, senast 2022, går vi för konservativ majoritet och regeringsmakten. Det blir en spännande resa. Häng med!
Ja, det är kaxigt.
Helt rätt! Helt rätt!
Ja, det är klart. Jag menar, jag har ju länge efterlyst att de ska säga någonting, så det är ju väldigt bra att de åtminstone säger någonting.
Ja, nej, men alltså jag vet, du hatar den här liksom avvaktande taktiken. Jag tror att det har haft att göra med att de verkligen har varit öppna för samarbete med både M och S, beroende på vem som först kejvar, vad heter det? Alltså vem som först liksom bryter ihop och säger Jimmy, jag vill prata med dig.
Mm.
Och därför har de velat alltså hålla dörrar öppna åt båda hållen.
Ja, och visst, jag skriver ju även det i min artikel, att kanske får de nu äntligen betalt för sitt extrema stillasittande i båten. Jag förstår att de inte är korkade. Jag förstår att de har en taktik. Jag är bara väldigt osäker på om den fungerar. Mm. Och vi hörde ju då Ulf Kristersson i slutet utav hans presskonferens, så fick han ju frågor. Ja, men detta är ju vad Sverigedemokraterna har velat hela tiden, att det ska bildas något konservativt block med er och Kristdemokraterna. Nej! Nej! Nästan skrek han. Det kommer aldrig hända! Men det kommer att hända. Mark my words.
Ja, så det kan han inte, men han kan ju inte säga det nu, såklart.
Nej, nej.
Så är det ju. Utan man får liksom, ja.
Man får ta det här baby steps, som du
ja,
ska säga.
Ja, precis. Exakt. Men alltså, ska vi ta Kristersson nu då?
Ja.
Och hans, för jag tyckte att hans presskonferens var nästan den mest intressanta. Annie Lööfs presskonferens var ju helt sövande tråkig. Hon stod ju bara mal om sina punkter som hon hade fått igenom. Hon ville visa hur himla duktig hon är.
Mm.
Som kommer att få igenom en massa centerpartistisk politik.
Och ändå ska hon vara ett oppositionsparti. Ja, men Kristersson var förbannad. Han var heligt förbannad. Och du skrev ju en jätterolig tweet om vad du önskade att hur han skulle se ut när han kom in på presskonferensen.
Ja, jag fick en flash liksom precis innan hans presskonferens. För jag kände själv hur otroligt irriterad jag, eller arg rent ut sagt, som jag kände mig på Annie Lööf. Och jag kan ju bara tänka mig, om detta hade varit en person som var min samarbetspartner och du vet, som hade stuckit kniven rätt mellan skulderbladen på mig så här.
Ja.
Jag hade varit vansinnig. Jag vet inte om jag hade kunnat lägga band på mig. Det måste man ju naturligtvis göra när man har ett sånt jobb. Men
så att får jag bara säga det, att det är ju faktiskt så att det kom ju tydligen som en jätteöverraskning för Ulf Kristersson. Han har ju suttit och förhandlat med Centerpartiet och Liberalerna hela julhelgen. Han har ju för sig vetat att de också har diskuterat med sossarna, men tydligen har inte Centern överhuvudtaget talat om att de var mycket närmare en uppgörelse med sossarna.
Nej. Utan detta har ju helt klart kommit som, han försökte ju liksom att dölja sin ilska, men han lyckades så där kan man säga, och det tycker jag är skönt, därför att det hade varit jättekonstigt om han bara kom ut där som en robot och liksom inte visade några känslor alls. Men precis innan presskonferensen så fick jag en flash av och så skrev jag så här på Twitter: presskonferens med Kristersson strax. Hoppas han kommer ut skitförbannad, full, med öppen skjorta och bara vrålar: måtte djävulen ta alla fruntimmer!
Ja, det är underbart! Alltså, det hade jag verkligen älskat om någon svensk politiker plötsligt hade visat verkliga känslor. Alltså, han hade känslor, men han undertryckte ju dem. Men för oss som är vana att titta på politiker och hur de agerar, så ser man ju att han är rasande.
Absolut.
Men han håller ju ändå ihop sina koncepter, så att säga.
Absolut. Men du vet var det kommer ifrån, det här måtte djävulen ta alla fruntimmer?
Nej.
Ja, det är ju filmen Sällskapsresan.
Mm-hmm.
Ja, skådespelaren, göteborgska skådespelaren Roland Jansson spelar en sån. Han är ju den som blir blåst på. Du kommer inte ihåg filmen alls?
Jo, absolut. Mm. Jag ser honom absolut framför sig med sin keps där. Och det är väl han som har den här skjortan med kondom. Ikväll får 138 svenskar.
Nej, det är Sven Melander.
Alltså, det är Sven Melander, ja. Men ja, de två är kompisar.
Nej. Det här är han är Kim Anderssons chef. Och, ja. Så det är därför hon är med på den här resan. Och sen hennes syster då har ju då också köpt en biljett på den här resan. Och så blir de ihop med Lasse Åberg och Jon Skolmen respektive. Men Roland Jansson spelar ju en karaktär då som han ska smuggla ner svarta pengar till Gran Canaria för att köpa någon jäkla bungalow där nere.
Just
så, han stoppar 50 000 i kontanter i ett knäckebrödspaket och så lurar de med hjälp av läkaren Magnus Härenstam, så lurar de ju Lasse Åberg att ta med sig det här paketet i sitt bagage. Ner. Och så ska han lämna in det på Viking Bar i Nueva Estocolmo. Och så ska Roland Jansson hämta ut det. Och så blir det en massa förvecklingar. Och det här knäckebrödspaketet kommer på avvägar och så vidare. Och han får ett nervöst sammanbrott till slut. Och då går han ut på balkongen och ställer sig och skriker. För han är ju sugen på Kim Andersson också. Han försöker limma på henne. Och hon, ja, hon bara liksom, hon är inte intresserad. Så han är då trött på henne och han är jättetrött på bartenderna på Viking Bar som han också har försökt att ragga på. Så då går han ut på balkongen och skriker: måtte djävulen ta alla fruntimmer! Och det är en sån klassiskt ögonblick och man kan liksom känna den frustrationen. Och det hade jag hoppats att Kristersson skulle göra ikväll. Det gjorde han inte, men dock som sagt så var det ändå lite skönt att se att han faktiskt var rejält arg.
Ja, det var han. Och han sa ju till exempel att han började presskonferensen här: jaha, Centerpartiet har beslutat att bli ett stödparti åt Socialdemokraterna och även Liberalerna. Jag beklagar djupt om detta blir deras definitiva beslut. Det är riktigt dåligt för Sverige. Det är ett sorgligt svek mot alla borgerligt sinnade i vårt land. Vi har hela helgen suttit i diskussioner med framförallt Centerpartiet om en helt annan regering byggd på ett gemensamt dokument. Där finns en beskrivning av hur en borgerlig regering skulle arbeta och vi skulle genomföra hela alliansens reformagenda.
Mm.
Ja, och sen så bara...
Ja, alltså jag förstår att han är helt...
Han är ju så blåst, det är ju det han är. Ja. Han har ju trott på Annie Lööf. Hon har suttit där och varit så falsk mot honom. Mm. Hon har hela tiden uppmuntrat och sagt: jo, men det här ska nog gå bra. Och så hela tiden har hon egentligen varit inställd på Stefan Löfven. Och
ja,
därför att hon då av någon helt obegriplig anledning tycker att det är värre med en regering som Sverigedemokraterna röstar på, även om det är deras egen politik, så är det värre än en regering som Vänsterpartiet röstar på. Trots att hon gång på gång har sagt att hon vill hålla ytterlighetspartierna utanför. Jag måste ju säga att Vänstern är ju ett betydligt större ytterlighetsparti än vad Sverigedemokraterna är.
Ja, självklart. Självklart.
Det är inte många år sedan de hyllade kommunistiska diktaturer. Det har ju aldrig Sverigedemokraterna gjort.
Nej, 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 nej. Men du, kan det vara så, Ingrid, att hon har fått instruktioner från sina, ja, vad ska man säga?
Herrar.
Ja.
Mm, globalisterna.
Mm. Tycker de, gillar de Löfven mer än Kristersson kanske? Jag vet inte.
Ja, alltså de globalisterna har ju ingenting mot kommunister. Det måste man ju säga. Jag menar, de är ju, alltså, alla partier som är beredda att genomföra den globalistiska agendan och ta ifrån oss demokratin gillar ju globalisterna. Mm. Så att jag menar, Sverigedemokraterna är ett betydligt större hot eftersom de faktiskt vill behålla demokrati och yttrandefrihet. Ja. Så att det förvånar mig inte alls. Det är säkert så att hon har fått order.
Mm. Läskigt.
Ja.
Men du, det här med, hon pratade ju om Annie Lööf att de ville fortsatt hålla sig väl med, ursäkta jag kan inte säga det utan att skratta för det är bara så dumt hur hon ens kan säga något sånt, hålla sig väl med sina alliansvänner, hur hon nu kan tro att hon har några sådana. Vad var Kristerssons respons på det?
Ja, nej men han sa ju flera gånger att alliansen finns inte längre på nationellt plan. Men han önskade verkligen att de lokala allianserna, alltså de kommuner som har ett alliansstyre, att de absolut inte skulle påverkas av det här, de skulle inte drabbas av det. Och han fick på slutet också en fråga, är alliansen död? Och då svarade han, uppenbart!
Ja.
Men sen så kom ju det här då när han fick någon fråga. Ja men nu hoppas ju Sverigedemokraterna på ett konservativt block. Nej, det får de inte. Vi har inte ändrat oss på den punkten. Ja men nu har ni 44%. Tänk om ni får 50%. Det är ju faktiskt en väldigt intressant fråga.
Mm.
Och då svarade han bara, det är inte så det fungerar. Vi står för vår politik. Ja men om du inte ska föra din politik då? Det kommer vi alltid att göra. Bla 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 bla.
Mm, ja, ja. Nej men som sagt, det är för tidigt.
Ja.
Ja, ja. Nej men alltså, det jag tyckte var mest häpnadsväckande, Ingrid, vet du vad det var?
Mm.
Det var det här att han fick frågan om när fick du reda på det här?
Ja.
Eller har du pratat med Annie Lööf, var frågan tror jag.
Ja, ja.
Och vad svarade han då?
Annie Lööf ringde mig 15.03 för att informera mig. Och hennes presskonferens började 15.30. Och just det faktum att han sa 15.03, det säger mig mycket om hans ilska.
Mm. Precis, och då fick han ju mycket riktigt frågan också, är du förbannad?
Mm. Och då sa han någonting i stil med att ja, det här har ju spräckt alliansen. Det är ett historiskt dåligt beslut. Och det, han sa också så här, det var ganska intressant. Det går ju inte att vara rädd för att lägga fram och få igenom sin egen politik. Det var ju en riktig käftsmäll mot Annie Lööf. Men ja. Snyggt
inledad. Ja. Nej, men, ja, och han sa någonting i stil med också att vem som sen röstar eller inte röstar på den, det är, det får man ju skita i, sa han ju inte ordagrant. Men det var liksom det som var andemeningen.
Mm. Mm.
Att vill SD rösta på våra förslag så står väl det dem fritt. Det kan ju, och det är ju, så är det ju naturligtvis. Men givetvis så måste man ju driva sin egen politik. Man kan väl inte hålla på och greja med vad andra gör och inte gör.
Nej, och det är det som är så stolligt i allt detta. Att Annie Lööf har bestämt sig för att tvinga socialdemokrater och miljöpartister att driva deras politik. Som de naturligtvis spjärnar emot allt de kan. Och nu har de då gått med på en massa saker, säger hon i alla fall. Vi har ju inte hört vad Stefan Löfven säger om saker.
Nej.
Hon säger att de har fått igenom 100 olika punkter eller vad det nu var. Men jag hörde också, jag följde ju då Expressen TV.
Ja.
För där slipper man Lena Melin.
Fast hon var inte så farlig idag. Jag kollade på Aftonbladet. Ja.
Okay, ja.
Jag tycker hon var något sån här sansad idag. Det är, hon är ju väldigt ojämn i formen.
Ja, ja, det är hon verkligen. Men i alla fall så, där så var det någon representant, någon kvinna från Expressens ledarredaktion, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men hon varnade då för att Socialdemokraterna riskerar en pasokifiering.
Mm.
Och vad betyder då det? Jo, pasok var ju Greklands socialdemokratiska parti som var nästan lika dominant som Sverigesossarna. Men så började de klydda med olika allianser hit och dit och började mickla med sin politik och sådär. Och sen blev de helt... De bara i princip krossades totalt i något val för en, vad kan det vara, 7-8 år sedan eller någonting sånt. Och till och med la ner partiet och bildade sig något nytt vars namn jag har glömt. Men som fortfarande är, alltså de ligger väl på en 5-6%. Och det här är ju det intressanta. Kan det vara så att Annie Lööfs beslut att stödja Stefan Löfven faktiskt leder till att Socialdemokraterna utraderas från den politiska kartan i Sverige? Tillsammans alltså jag, med Centern och Liberalerna kanske.
Ja, jag har redan hört ett flertal kloka och kunniga personer som har sagt liknande. Att det här är egentligen dåligt för samtliga inblandade.
Mm.
Alltså den här, jag menar, Miljöpartiet kommer väl troligtvis åka ut i nästa val alldeles oavsett vad de gör. För folk verkar trötta på dem i största allmänhet. Jag hörde någon intervju med Isabella Lövin. Hon jublade över den här uppgörelsen och tyckte att så fantastiskt att nu fick vi tillbaks flygskatten.
Ja!
Oh, good god, alltså. Det är så...
Hur många svenskar längtar efter att få tillbaks flygskatten? Alltså, det är så dumt. Så
ja,
klokt.
Ja, och det stod hon upp och gjorde vågen av. Och det var någon annan dum grej också som, ja. Du vet, så de kommer, men alltså, Liberalerna ligger risigt till. En stor del av deras eget parti har visat sig ha öppet visat och sagt att de inte gillar detta, att de... Du vet, tycker det är helt vansinnigt. De har skrivit debattartiklar och allt möjligt. Att vi är klart att vi måste vara ett borgerligt parti. Det har även börjat sippra upp en del centerpartister. De är väl lite hårdare hållna, har man en känsla av. Ja.
Det är ju en sekt.
Mm. Det har ju varit en Annie Lööf-sekt. Men det har på sistone ändå sipprat ut lite ett visst missnöje. Och du och jag hittade ju i veckan faktiskt någon intressant tweet från en medlem som hade lagt ut då att han hade sagt upp sitt medlemskap. Och då skrev han bland annat så här: en mer narcissistisk eller förljugen partiledare kan jag inte minnas under mina 47 levnadsår. Det är med sorg jag bevittnar att Centerpartiet inte längre är enat utan splittras av denna ledare och den nya socialliberala politiska inriktningen. Ja, och så bad han då att de skulle kreditera hans medlemsavgift för 2019, för nu sa han upp sig som partimedlem.
Ja, och detta är ju någonting jag har gått och väntat på i evigheter. Alltså jag har tyckt att det var så väldigt svårt att förstå detta gamla bondeförbund. Ett parti som hade liksom medlemmar, det var ju ett folkrörelseparti, precis som sossarna var en gång i tiden. Mm. Med liksom människor... på landsbygden, det var bönder och de var nationalistiska. Alltså att gå igenom en sån extrem metamorfos som Centerpartiet har gjort, det är märkligt att de inte förrän nu ser ut att krackelera. För att det är väldigt, väldigt konstigt.
Mm. Ja, ja, alltså de gick ju, vi har ju pratat om det i podden flera gånger tidigare och jag har tjatat om när jag jobbade på ATL, alltså lantbrukarnas och skogsbrukarnas tidning.
Mm.
Och att vi gjorde egna, den var ju jätterik, så vi kunde göra egna opinionsundersökningar. Och det visade sig redan 2009 måste det ha varit, inför valet, då, innan Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen.
Mm.
Så visade det sig att väldigt många av våra läsare hade gått över från C till SD redan då. Så hur siffrorna ser ut nu, det kan jag inte ens gissa.
Det skulle vara väldigt intressant att göra en undersökning på det. Hur många före detta centerpartister som numera röstar på SD?
Ja, alltså jag kan ju säga, eftersom jag bor där jag gör, mitt på Söderslätt, så har jag ju ganska bra koll på hur det ser ut här i krokarna. Alltså i de valkretsarna runt omkring där det är väldigt mycket jordbrukare.
Mm.
Och SD ligger ju här i mina trakter på, ja, det ska vi säga, 35% ungefär i riksdagsvalet.
Ja.
Så är det ju.
Ja, det är väldigt intressant. Och det är makalöst att de har lyckats göra denna totala helomvändning. Och ändå, men det är ju mycket tack vare medierna. Eftersom medierna, journalisterna har älskat Annie Lööf. Och hon kan bli den första kvinnliga statsministern. Hon är så cool och hon älskar invandring och så. Va? Och de har inte brytt sig ett dugg om vad Centerpartiets medlemmar egentligen tycker om detta.
Nej, de har ju tänkt att de ska muta in nya, en ny typ av coolare medlemmar.
Ja, men det tror jag de har lyckats med. Alltså de har lyckats med att kasta ut eller liksom, vad heter det, avskräcka alla sina gamla medlemmar. Och så har de fått nya som egentligen är rödgröna, men som av någon anledning röstar borgerligt inom citationstecken därför att de gillar just Annie Lööf. Så att egentligen, jag menar ju så här, att det är helt rimligt att hon går till den rödgröna röran, för hon passar bättre där. Centerpartiet av idag passar bättre där.
Mm.
Tänk så långt de är ifrån Fälldins parti som tog kampen mot Olof Palme. Alltså det finns ju ingenting som är kvar av det gamla bondeförbundet.
Nej, det är ju bara det att eventuella förvirrade människor som inte har förstått det, de lär väl ha gjort det nu då, va? Får vi utgå från. Mm. Alltså finns det några gammel centerpartister kvar, så ja. Då försvinner
alltså, de är nog ungefär, alltså de har varit lika lojala som gamla sossar. Alltså en gång sosse, alltid sosse. Du vet var du kommer ifrån och allt det där, va?
Mm.
Och, men jag tror att både för sossar och centerpartister så börjar detta försvinna. Att nu kan de inte längre bortse från att det här är ett helt annat parti än det som de började rösta på en gång i sin ungdom.
Nej, men precis. Du Ingrid, vi får väl rappa på så vi hinner med
Ebba. Ja, vi måste ju prata
också.
Om Ebba också, ja. Mm. Hur tyckte du att hon var när hon kom in till sin presskonferens? Var hon också arg?
Nej, det var hon inte. Eller Nej. Det var hon kanske egentligen, men hon var bättre på att dölja den Kristersson.
Mm.
Och även hon fick ju frågan om hon var arg.
Mm.
Hon sa, alltså åtminstone, alltså antingen är Ebba Busch Thor världens bästa skådespelare, eller så är hon ganska uppriktig, för hon ger åtminstone det intrycket av vad var det. Mm. Och det hon sa var att jag försöker vara öppen här med mina känslor, och det jag har sagt tidigare och det jag säger det igen, det är att jag känner mig väldigt ledsen och besviken.
Mm. Sorgsen.
Sorgsen, ja. Och det var mer det intrycket hon gav. Hon var inte lika arg som Kristersson, utan hon verkade mer ledsen, helt enkelt.
Mm. Ja, hon slog ju verkligen fast att alliansen är ett avslutat kapitel på nationell nivå.
Mm.
Och hon menar också att det här var att välja samma statsminister igen som Centerpartiet och Liberalerna 2 gånger har sagt nej till. Det är otänkbart. Ja. Det är en fråga om anständighet. Så i själva verket sa hon att Annie Lööf var oanständig. Ja, och hon sa också att de som gick till valurnorna och la sin röst på Centerpartiet eller Liberalerna, de trodde att det var Kristersson som var deras nya statsminister. De är förda bakom ljuset. Det är ett svek. Vi gick till val på att byta ut regeringen Löfven. Så egentligen var hon vassare än Kristersson. Men i och med att hon var så lugn så fick man känslan av att Kristersson var tuffare, men det hon sa var egentligen betydligt hårdare än det Kristersson sa.
Mm. Mm. Ja, jo, precis. Men hon var coolare, hon var svalare i sin ilska eller i sitt uttryck. Men hon passade på att plocka lite poänger där. Hon sa bland annat att när en del börjar darra på valnatten är KD att lita på.
Ja. Ja,
rösta bort Löfven.
Ja, men jag gillar ju faktiskt Ebba. Jag tycker att hon är bra. Och jag har faktiskt röstat på Kristdemokraterna för inte så länge sedan. Och jag tycker att de egentligen har en ganska bra politik. Dock har jag blivit besviken på att de också börjat tramsa med Pride-parader och sånt där. Så att, ja. Men jag tror att det finns gott gry i Ebba Busch Thor. Jag tror att hon, och jag tror faktiskt att det är hon som kommer att dra Kristersson med sig mot att närma sig Sverigedemokraterna. Jag tror att det är upp till henne, för Kristersson är inte karl nog att göra det.
Nej, hon är ju den som har kulorna av de två, det är ju helt klart. Nej, det var intressant att notera också att Kristersson nämnde henne
ett par gånger. Han tackade särskilt henne. Mm.
Mm. Och så, han sa också att han såg framför sig ett fortsatt mycket gott samarbete med KD. Men du, en en KD-are som var lite mindre, ja, vad ska man säga, lite mindre cool och lite mindre kontrollerad. Vem, ja, var det?
Sara Skyttedal. Hon är ju så härlig. Hon är ju före detta, vad heter det, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund. Ja. Och hon är ju, vi gillar ju henne. Hon skickar ut bilder på sig själv när hon står med vapen och sånt. Hon gillar ju att skjuta och sånt där. Hon är cool. Hon är en cool tjej helt enkelt. Och hon skrev, nu har jag inte den tweeten framför mig. Har du det?
Vänta, just det, jag kan plocka upp den.
Men jag kan säga under tiden då att jag, alltså Sara Skyttedal, nu har hon ju ingen hög position inom partiet. Jag vet, hon kanske sitter i partistyrelsen.
Nej, ja, alltså hon är kommunal,
ja,
vänta,
hon är kommunalråd någonstans.
Politiker i Linköping är det väl?
Ja, det kanske det är. Ja. Men jag tror, alltså hon har ju ingen liksom position. Hon sitter möjligtvis i partistyrelsen, men hon har ingen sån, hon är inte vice ordförande eller någonting sånt. Så hon kan ju kosta på sig att vara lite tuffare. Och jag älskade hennes tweet.
Ja, hon skickade ut flera bra tweets, men den allra vassaste var ju: klåpare, bedragare, kvisslingar, vi glömmer aldrig. Och sen bild på Annie Lööf.
Just det.
Ja.
Och detta fick ju då Ebba en fråga om. Vad tycker du om Skyttedals tweet? Och då sa hon så här: ja, jag förstår känslan av besvikelse, men jag tycker det var ett olämpligt ordval. Varför det? Och då svarade hon bara: andra ordval hade varit betydligt bättre. Ja. Och sen det roliga också på slutet av den här presskonferensen, det var ju bara några få frågor, sen går de över till enskilda intervjuer som alltid blir sämre. Jag förstår inte varför, det är mycket roligare med liksom presskonferenser där det är flera som bara ropar ut frågorna.
Ja.
Men det är väl att politikerna inte gillar det. Det är alltid mycket lättare att stå ögon mot öga med någon.
Ingrid, det är reportrarna som är så fjompiga. Som inte vill ställa sina frågor inför kollegorna.
Ja, för att de tror att de ska få något unikt. Det får de ju inte. Men jag kan säga också att det passar politikerna också. Därför att de vet att om du har en stor grupp så kan de trigga varandra. Det är mycket lättare att stå öga mot öga med en journalist. Och liksom se lite rar ut och sådär. Då får man inte de där... Man får inte riktigt så tuffa frågor. Men i alla fall på slutet av sin presskonferens så nämnde hon ju då att Vänsterpartiet faktiskt kan välta allt detta genom att rösta nej till Stefan Löfven. Och då var det någon som ropade ut: du hoppas alltså på Vänsterpartiet, med andra ord. Och då svarade hon bara hehe. Och så var det slut.
Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, nej, alltså det här kommer att bli... spännande tror jag framöver. Vi får väl se vad som händer nu i helgen och framförallt nästa vecka.
Ja, och jag måste säga att jag tycker ju det här är roligt. Alltså jag blir uppiggad av det här. Därför att är det någonting som behövs i svensk politik så är det, du vet, kasta upp alla korten och se var de landar någonstans. Vi har, jag menar, folk har hela tiden sagt: åh, det är så dåligt med blockpolitik. Nu tycker inte jag i och för sig att blockpolitik är dåligt, för jag tycker att det ska finnas olika alternativ. Jag förstår inte det här liksom med att vi måste samarbeta över blockgränserna och så. Varför det? För att vi inte ska ha någon opposition, för att vi inte ska ha någon demokrati längre. Men däremot så behöver det brytas upp. De gamla blocken behöver brytas upp. Och därmed tycker jag att det är positivt att Centern och antagligen Liberalerna har bestämt sig för att de nu tillhör den socialistiska sidan. För nu kan det börja hända saker.
Låt oss hoppas det. Du, ska vi stänga igen den här
nyinspelningen?
Ja, exakt.
Ja, det ska vi göra. Då ska vi säga att sen så, det andra vi går över på, det var alltså det vi spelade in igår. Så kanske inte har riktigt samma energi där och så. Det kanske låter lite annorlunda, men det får ni faktiskt stå ut med. För vi tycker att vi även vill ge er det vi också pratade om igår när vi spelade in.
Ni får tugga er att det kommer ett klipp här nu. Du, nu får vi nog ta och rappa på om vi ska hinna med veckans snackis bland annat.
Ja, det tycker jag. Men innan vi kommer in på den så vill du säga något om spelfebern i Sverige.
Ja, just det. Ja. Oj, herregud. Ja, vi har ju två viktiga saker som vi ska hinna med här. Det är bara så att jag kollar ju nästan aldrig på linjär tv längre. Alltså, ni vet, ordinarie tv-sändningar. Utan kollar bara på alltså streamar på Netflix och Viaplay och vad det nu är liksom. Men nu senaste veckan eller så har jag haft anledning att kolla på vanliga TV, så kallade tv-sändningar. Och jag är helt chockad över hur mycket spelreklam de pumpar ut. Mm. Det är alltså i varenda reklampaus så är det... För det första så är reklampauserna väldigt långa, tycker jag. Och för det andra så säg att det är... Jag vet inte hur många de hinner med i en paus, men säg att det är 20 reklaminslag. Mm. Av dem så är det typ 15 som är spelreklam.
Ja, och jag gjorde ju den här spaningen redan för ett par månader sedan. Och sa då så här, minns jag inte vem jag pratade med, att jag tror att det är så här, att svenska folket är så deprimerat. Vi är så förtvivlade och liksom har förstått att det här kommer gå åt skogen. Så vad gör man då? Jo, då köper man inte nya bilar längre. Det kan vi säga, nybilsförsäljningen har sjunkit drastiskt. Man går inte och lånar för att köpa hus eller bygga om sitt hus, utan man spelar. Och hoppas att vinna högsta vinsten, för då kan man kanske supa ihjäl sig eller flytta utomlands eller någonting som ska göra att man kommer ur sin depression. Men du har ju tagit den här spaningen ett steg längre.
Ja, alltså jag har gjort två spaningar där. Dels är det ju det här att sist jag tittade på linjär tv för något år sedan så var det väldigt, fortfarande väldigt mycket som har varit de senaste åren att man ska skänka pengar till fattiga barn och till stackars så kallade flyktingar och sådär, va. De visade dels var det då barn med så här bläckmuggar i Afrika som vägde 2 kilo och låg och svalt och skicka pengar till dem. Och sen så var det var också väldigt mycket så här, det dör massor med människor på när de försöker fly över Medelhavet, hjälp dem, och du vet, Syrien, och här har de bombskadad unge liksom, och skicka pengar till UNHCR och så här. Det är helt borta nu. Jag har inte sett en enda sån vädjan om pengar till så kallade flyktingar.
Inte ens fadderbarn, som ju var jättestort för ett par år sedan. Alla skulle ha fadderbarn, och det var i varenda reklampaus var det någonting om skaffa ett fadderbarn.
Jag får göra fler studier, men nej, spontant skulle jag säga att nu de här, det är 2 dagar då jag har kollat rätt mycket på linjär tv och retat upp mig väldigt mycket på det här med reklamen, och jag har inte sett på just den här, bland annat är det Comedy Central som jag kollar på när jag är liksom trött och lite deppig och bara behöver kolla på meningslösa saker, gamla vänneravsnitt och sånt. Och de hade extremt mycket sån reklam för ett år sedan med gråtande barn och bombskadade unga och sånt. Och ingenting nu. Nu är det bara det här med spelreklamen. Mm. Ja. Så det är ju den ena spaningen jag gjort. Någonting har ju uppenbarligen hänt där, va? Och det skulle man kunna göra en djupare analys av, men det hinner vi inte här idag. Men en annan grej som jag kommer att tänka på, det är det här läskiga som du är inne på också, det här spela, fly. Mm. Liksom att nu är svenskarna inne på någon slags eskapism. Mm. Där man ska spela sig ur den hopplösa situation som fler och fler har börjat fatta att vi har hamnat i.
Exakt.
Tror jag. Och då kom jag att tänka på en bok jag läste när jag var väldigt ung. Den är alltså skriven av, den är skriven redan 1980. Och av en pseudonym som kallade sig för Kenneth Ahl.
Det var väl bland annat Lasse Strömstedt, va?
Ja, det var Lasse Strömstedt och en gubbe till som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men, och båda var ju extremt vänster, och den är skriven ur ett vänsterperspektiv. Men det intressanta med den här boken, Slutstationen som den heter, det är att det är så mycket av det. Det är ju liksom en slags science fiction berättelse. Den handlar om Sverige år 2080. Mm. Den är skriven 1980, så det är då 100 år i framtiden. Och då är det alltså så... Det är så mycket som i den här boken som inte stämmer till punkt och pricka, men man kan se att de var ändå ganska framsynta. Berättelsen går ut på i stora drag att det finns 3 samhällsklasser. 1, 2 och 3, alltså överklass, medelklass och underklass. Och framförallt är det då en enorm underklass, de här treorna, som lever i totalt nedgångna getton. Och det enda roliga de har är att titta på tv, äta korv och spela på boxningsmatcher. Ursäkta. Spela på boxningsmatcher där det gäller att gissa i vilken sekund den ena boxaren slår ihjäl den andra.
Herregud.
Ja. Och det är det, alla drömmer om det så kallade lyftet, att de ska vinna liksom. För jag menar, det är nästan omöjligt ju, såklart. Det fattar ju alla och gissa vilken sekund. Och jag tror, om det till och med är så, vilken hundradel sekund, du vet. Mm. Så att det är typ helt omöjligt. Och de här treorna, de är så desperata för att ta sig ur sin miserabla situation. Så att det slutar med att en del satsar sina barn och så här då, på det här. Mm. Spelet, för att det är liksom den enda drömmen man har om att ta sig ur den här fullständigt totalt dystopiska, hemska, fruktansvärda situationen som de befinner sig. Och det alltså, ja, det är lite den känslan jag får när jag ser det här. Känner folk en sån tomhet och en sån desperation, och att det är liksom, vi närmar oss någon slags dystopi där, om man inte är mångmiljonär, så kan man kamma sig, därför då kommer man att hamna i skiten när den träffar fläkten.
Ja, det tror jag. Och det är väldigt intressant att de här två vänstermännen skrev detta på 80-talet när Sverige fullständigt blommade liksom. Vad var...
Ja, 1980 var väl lite innan liksom det hade, du vet, vi hade kommit upp riktigt, innan den här yuppie grejen och det hade gått loss. Det var väl 83-84 någonstans där. Som
jo, det är det jag menar, att det är konstigt att Sverige var ju, i förhållande till vad det är nu, ett väldigt välmående land som inte hade någon jättestor invandring, och vi hade inga stora problem, och folk knivhöggs inte på skolor och folk dog inte i vårdköer och sådär. Vad var det som fick dem att tro på en sån dystopisk framtid? För att inte kan de ha tänkt att, alltså, varför trodde de att det skulle bli en stor underklass? Nu ser vi ju det, inte minst invandrarna, som många av dem inte vill bli en del av det svenska samhället, och som därmed tömmer hela vår välfärd. Alltså tar pengarna, skickar dem till sina hemländer och sådär. Och nu, vi går ju med raska steg mot den här situationen. Och just det här spelreklamen, att det är spel som det handlar om för människor, tyder ju på att vi redan en bra bit på väg mot det här samhället när folk inte har någon framtidstro längre. Det hade vi ju 1980.
Men jag tror att de har haft rätt tanke men av fel anledning, om du förstår vad jag menar. För de skriver ju ur ett klassperspektiv. Mm. Och den här boken det är väldigt tydligt att för överklassen i den här boken, ettorna, de lever lyxliv, totalt dekadent. Mm. Och det finns massor med kloner. Klontekniken är ju fullt utvecklad. Man klonar människor. Så de roar sig bland annat med sexkloner. Du kan få en klon som ser ut exakt som Marilyn Monroe till exempel och ligga med den.
Ja.
Skitläskigt. Jag kommer ihåg att äckligt jag tyckte det var. Hela boken var så totalt hemsk, och att jag då tänkte, jag var väldigt ung när jag läste det, men att ja, vilken tur att det aldrig kommer att bli så, du vet. Men jag känner att, alltså, vad det gäller klassamhället så har ju splittringen ökat exponentiellt sedan den här boken skrevs, och det är ju väldigt deprimerande.
Ja, visst är det så. Och kan jag bara nämna kort också att i Italien så går man en helt annan väg. Där är det sedan den 1 januari förbjudet med spelreklam. Och det handlar mycket om spelberoende. Att de menar att folk... Mm. Men det kan ju finnas andra orsaker också, just med att de inte vill att folk ska ägna sig åt den här typen av eskapism, utan att kavla upp armarna och hjälpa till och rädda landet.
Ja, och det är intressant att... Ja, precis. Du tänkte säga det här med att man även i Sverige har ändrat lagen, men att ingen riktigt fattar hur.
Nej, exakt. Du skickade ju någon artikel här som vi har som länk. Regler för kasinoreklam ändras den 1 januari. Men det går inte riktigt att förstå på vilket sätt de ändras. Men det är i alla fall intressant att det står att 2017 spenderade spelbolagen 5,5 miljarder kronor på reklam. Och det har säkert ökat rejält under 2018.
Mm.
Men vad är det de vill? Vad är det som ändras? Det går inte riktigt att fatta.
Vad spelbolagen vill?
Nej, men vad är den här nya lagen?
Nej, det var ju någonting med att det var någon skatt som de hade lagt på något sätt. Men att de får fortsätta annonsera är ju helt klart, och det framgår ju tydligt i den här artikeln som vi länkar till vad det beror på. Det beror ju helt enkelt på att som tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustavsdotter säger till tidningen Resumé, spelbolagen bidrar med betydande annonsintäkter till medieföretagen, vilket i sin tur bekostar kvalitetsjournalistik. Ah, okej, okay, nu fattar vi. Ingen vill köpa de värdelösa mainstream-medierna, så därför så måste de sälja sig som...
Sälja sin själ till djävulen.
Sälja sin själ, exakt. Där har vi ju förklaringen, såklart.
Så intressant, vi kan väl fråga, vi kan be lyssnarna om de vill skriva kommentarer om detta. Spelar ni själva mycket och av vilken anledning? Och håller ni med om vår spaning här att det är att svenskarna är så desperata och så ledsna att man spelar för man drömmer om högvinsten och så?
Det hade varit jätteintressant att höra era tankar om detta, så skriv gärna i kommentarsfältet om det.
Du, nu är det hög tid för veckans snackis, och den är slut med muslimmat i Staffanstorp. Berätta för oss vad det handlar om.
Ja, inte bara muslimmat, även koshermat. Religiös kost, eller vad ska man säga, specialmat, religiös specialmat. Nej, det är ju alltså, Staffanstorp är ju en skånsk kommun som styrs av Moderaterna med stöd av SD. Och deras starka man Christian Sonesson har ju nu gått ut och slagit fast att vi kan inte med skattepengar ta hänsyn till olika religiösa kostkrav.
Nej.
Så att i fortsättningen så är det så att de är det fläsk på menyn, om man inte vill äta det, då får man äta vegetariskt. Punkt, ja. Slut.
Precis, ja. Och det är fullständigt rimligt, och jag har så mycket att säga om detta, men jag vill säga en sak först. Det var ju det att den här vidriga, äckliga lilla Morgan Johansson, vad han nu är för minister.
Ja, justitie bland annat.
Ja, just det, just det. Han gick då ut och twittrade så här: Staffanstorp styrs numera av M och SD. Ska det här tolkas som att man nu vill signalera att judar och muslimer inte längre är välkomna till kommunen? Alltså, för att de inte får kosher och halalkött, så de är inte välkomna till kommunen.
Och alltså det här... Barn får inte kosher och halalkött i skolan, därför är judar och muslimer inte välkomna till kommunen. Alltså, för att fatta liksom överdrifternas explosion här.
Men han är ju typiskt, det här är typiskt de här socialministrarna. Strandhäll och Wallström, allt vad de heter, de går bara ut och försöker ta billiga poäng, och sen så får de ju mothugg. Och jag skrev ju till exempel till honom att när jag gick i skolan så hatade jag fisk, och det enda alternativ som fanns, det var knäckebröd med smör och salt. Men jag är då inte välkommen i Bjärre där jag växte upp? Alltså, jag hade kunnat ljuga och säga att jag var allergisk mot fisk.
Ja.
För då hade jag säkert fått något annat. Men nu har jag uppfostrat så att man inte ljuger. Så när de frågade varför äter du inte fisk, så sa jag för jag tycker inte om det. Och då fick jag hålla till godo med knäckebröd.
Ja, så det är jag och min bästa vän. Vi stack ju hem till henne varenda lunch, för vi tyckte bara att skolmaten var så äcklig. Så vi vägrade att äta där. Och det var på högstadiet, och det var kanske en sån här tonårsgrej. Liksom. Jag menar, på den tiden var det inte tal om något vegetariskt alternativ. Och vad jag minns var det inte ens tal om specialkost för dem som hade allergi. Och numera är det ju så här att du kan få alltså specialkost av rätt många olika medicinska anledningar. Det är gluten, och det är, ja, jag vet inte allt vad det är. Det är liksom, du kan vara laktosintolerant, du tål inte, alltså det kan finnas 100 olika anledningar till att du måste ha specialkost, och då får man det även i Staffanstorp. Och som sagt, ett vegetariskt alternativ finns alltid på menyn. Men det intressanta med det här, Ingrid, Johanssons utspel, det var ju att alltså, han fick ju duktigt med stryk, tack och lov, på Twitter. Och så är det en riksdagskandidat från Liberalerna i Sörmland som tydligen sitter i Eskilstuna kommun. som twittrar en väldigt intressant sak. Kan inte du berätta vad han svarade Johansson på Twitter?
Jo, det kan jag göra. Då skriver han så här: vi har samma bestämmelse i socialdemokratiskt styrda Eskilstuna sedan många år. Fungerar bra, stor politisk enighet och såväl judar som muslimer är välkomna.
Ja, det var ju bara bland det roligaste jag har sett alltså.
Ja. Yeah.
Burn!
Ja, men ja. Alltså det är helt makalöst. Alltså han är så dum, Morgan Johansson, att han inte ens kontrollerar att detta redan finns i ett antal kommuner. Och precis som Christian Sonesson från Staffanstorp säger, att detta handlar ju om skattepengar. Vi kan inte med skattepengar ta hänsyn till olika religiösa kostkrav. Allt kostar och då måste man prioritera. Vi prioriterar att lägga skattepengarna på kärnverksamheterna, exempelvis utbildning. Fattar, det här är ju sån självklarhet. Men justitieministern, förhoppningsvis avgående, som tycker att detta ska vi svenska skattebetalare. Det är inte så att det är att de dör om de äter det. Det är inte så att de är allergiska, utan de bara vill inte. Och det finns dessutom ett vegetariskt alternativ. Och jag kom ihåg Gustav Möller, en klassisk gammal socialminister, som sa: varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Exakt så är det. Och de senaste årtiondenas regeringar har inte gjort någonting annat än stulit från svenska folket. Och hade vi haft ett annat skattesystem, det vill säga där man själv skulle betala in sina skattepengar, så hade detta rasat för länge sedan. Men det var de ju förutseende nog att se till att skatten dras av arbetsgivaren och går raka vägen till Skatteverket. Så det är ju ytterst få människor som kan protestera och vägra betala in skatt. Det är sådana som du och jag som är egna företagare.
Tyvärr. Ja, vi är ju också hårt jagade. Jag menar, du vet, skattemyndigheten granskar och håller efter oss företagare. Så det är de möjligheterna är ju ganska minimala.
Ja, nu blir det till med. Man kan ju låta bli att betala in och sen blir man ju dragen inför rätta och får liksom så. Men man kan åtminstone protestera även om straffet är hårt.
Ja. Det kanske blir vår nästa liksom installation. Samhällsprotest. Att du och jag vägrar betala skatt och hamnar i fängelse.
Ja, precis. Varför inte? Och jag vill säga en sak till om det här med halalköttet och det. Tänk så många skolor och äldreboenden och allt vad det är där man har gått över till att bara servera halalkött. Vi får inget fläskkött längre. Stackars gamla tanter får inte äta fläskkotlet på äldreboendet för att kommunen har bestämt att det blir så besvärligt och svenska kan minsann äta halalkött. Det har Morgan Johansson aldrig haft någon synpunkt på. Men när minoriteter som säger så här: nej, ni får faktiskt hålla till godo med det som serveras. Det finns alternativ. Ni måste inte äta knäckebröd med smör och salt. Ni kan äta vegetarisk mat. Eller ta med mat hemifrån. Då går han ut och anklagar dem för nazism. Gjorde han väl inte, men att åtminstone så var inte judar och muslimer välkomna till Staffanstorp.
Ja, det är så dumt. Så det är så dumt. Men det är precis som du säger. Alla de här socialministrarna sjunger i samma tonart. Liksom, och det är lika absurt var gång någon av dem yttrar sig. Mm. Det är helt uppåt vägarna. Det är, alltså Strandhäll är väl i en klass för sig. För hon är ju dummare än de andra. Mm. Men där är ett gäng andra också som är helt fantastiska på. De tror att de ska plocka poäng på att ta sådana enorma brösttoner och överdriva så extremt mycket och liksom de är så maktfullkomliga att de tror att de kan säga lite vad som helst. Yeah. Och så förstår de inte att det blir helt uppenbart för var och en som hör vad de säger att de bara framstår som extremt osympatiska själva.
Ja, och den där Morgan Johansson, han är ju en klassiskt exempel på en kortväxt man som liksom är så elak han bara kan för att kompensera
sin ringa längd. Han spände ögonen i dig i Almedalen och ville inte vänslas med dig, vilket däremot Tobé gjorde, förstår jag.
Ja, visst, det var ju då när de hade något seminarium och jag ställde mig upp. Det var ju då när vi hade en sån där pepparsprays-kampanj, legalisera pepparspray. Och ja. Jag ställde mig upp och ställde en fråga till dem och sa, varför får vi inte lov att försvara oss själva med pepparspray? Och du, han hade blickar kunnat döda. Han visste precis vem jag är. Och han spände ögonen i mig och hatade mig så mycket att han nog hoppades att jag skulle falla död ner.
Men det gjorde du inte.
Nej, det gör jag inte.
Du fortsatte glad i hågen bort till Tobé istället som glatt tog din broschyr.
Och... ja, han tog i alla fall en broschyr och han sa ju så här, jag förstår var du kommer ifrån. Jag förstår att det här är någonting som väldigt många människor, men vi vill ju inte ha fler vapen på marknaden och bla bla bla, det där vanliga som de säger. Va? Men han var åtminstone trevlig och svarade och gav ett rimligt svar medan Morgan Johansson bara gapade och skrek.
Han har inte läst alternativmedier som Morgan Johansson och kände därför inte igen det. Du, innan vi avslutar, vilket vi ska göra nu alldeles strax, så har vi ett par grejer som vi vill påminna lyssnarna om.
Ja, och det är ju det att man ska nu komma ihåg, om man inte redan gör det, att man ska prenumerera på vår kanal. Om det står prenumeration där nere eller prenumerera och det är rött, det betyder att man inte prenumererar. Då trycker man på det och det kostar ingenting. Och om man dessutom trycker på klockan bredvid så att det ser ut som om den vibrerar, så kommer man att få meddelanden om vi kör en livesändning eller så. Och så ska man tumma upp. Det är också viktigt. Alltså på något sätt så är det så här att ju fler som prenumererar, ju fler som tummar upp, desto oftare kommer våra program upp bland förslagen. Och det är ett sätt för oss att synas och få nya lyssnare och sådär. Sen vill vi ju också uppmana er att donera. I den här veckan var det inga stora donationer, så därför läste vi inte upp någonting. Men alla som har donerat kommer att synas i remsan som vi lägger på hemsidan. Men kom ihåg det här, att det här med nyårstian, det funkar ju fortfarande. Ni måste inte, vi vet att det är börjar bli tomt i plånboken nu, det har varit jul och nyår, det är långt fortfarande till nästa lön. Men 10 spänn, swisha en 10 för att det här programmet tyckte ni var bra och ni vill uppmuntra oss och ni vill att vi ska kunna fortsätta.
Precis, och inte minst psykologiskt har det betydelse att vi känner att ni backar oss. Så att gör hemskt gärna det. Förutom att vi måste kunna betala för mat och sånt, så har det betydelse att ni behöver inte känna liksom att men kan inte jag ge 500 spänn så kan det kvitta. Liksom. Det är inte så det funkar. Utan är ni många som ger lite grann, så har det minst lika stor betydelse, om inte större.
Ja, precis. Och jag menar, 10 spänn, det har alla råd med. Det är det växel man har i plånboken.
Ja, då får vi se nästa vecka så här dags om vi har en ny statsminister på plats eller hur det är.
Ja, eller om det ska fortsättas vara missbildningar. Jag tvivlar på att det blir den här tredje. Jag tror det blir en fjärde omröstning också. Men det var ju helt hållet på vem talmannen kommer att föreslå. Och i så fall var Gertrud Dam ska lägga, i vilken säng hon ska hoppa ner.
Jag tror han föreslår Kristersson omgång 3 och Löfven omgång 4.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Vi får se. Ha det bra allihopa och ha en trevlig helg.
Ja, ha det fantastiskt allesammans. Och glöm nu inte att det är gula västra demonstrationer lördag, det vill säga imorgon när ni lyssnar på detta, i Stockholm och i Malmö. Puss och kom!
Kom! Hej!
Hej då!
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.